Det här är Själens standard med mig, Filippa Stålarna. Och idag så pratar jag med Lars Strannegård.
Lars Strannegård är professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Den fråga som har intresserat Lars genom åren är den om vilken kraft kulturen besitter, både i ett ekonomiskt perspektiv och i ett samhällsperspektiv. Genom åren har Lars varit verksam inom styrelser för olika kulturverksamheter, bland annat Statens kulturråd, Kulturinstitutet och Beckmans designhögskola. Idag sitter han i styrelsen för Sveriges Television och Vanås konst. Lars har även varit med och startat Röda Sten, ett kulturprojekt och en konsthall i Göteborg. Som forskare inom ekonomi har Lars publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och han har även publicerat ett antal böcker. Den senaste med titeln Kunskap som känns. Samtalet spelades in på distans i juni 2021. Vi fick tekniska problem med en mikrofon under inspelningen som hindrade oss då ifrån att lägga ut det här avsnittet. Men nu har vi ändå beslutat oss för att dela med oss av det, trots den lite sämre ljudkvaliteten.
Och jag skulle vilja börja med att fråga dig, Lars, varför du som ekonom har intresserat dig för frågor som kvalitet, liksom att integrera konst i en ekonomiutbildning?
Ja, det var ju, tack för det första, jätteroligt att vara med här. Roligt att de här frågorna belyses, tycker jag. Och anledningen till att jag tycker att de här frågorna är intressanta, det är lite längre bakgrund egentligen, men i korthet är det så att allting, tycker jag, handlar om vilken roll som maskiner, artificiell intelligens och maskininlärning egentligen har kommit att spela. Och det är så att så många yrken förändras i grunden. Och det är faktiskt så att om vi hade utbildat våra studenter på Handelshögskolan på precis samma sätt som vi har gjort tidigare, då blir de mindre attraktiva på arbetsmarknaden, därför att maskinerna gör helt enkelt mycket av det arbetet som då ekonomer tidigare gjorde. Det gäller många utbildningar, alltifrån jurister till massor av andra. Och vi kommer kognitivt att bli överträffade faktiskt av maskiner i väldigt hög utsträckning. Och därför så får man ju tänka efter ganska rejält vad det är man ska göra om man ska utbilda framtidens beslutsfattare. Och då har vi egentligen kortfattat landat i att vi måste helt enkelt utveckla deras mänskliga färdigheter, deras förmågor som enbart människan har, som maskinerna inte kommer att slå oss i. Och då har vi en utbildningsmission som vi nu inte har haft tidigare, men som vi numera har, och den förkortas just FREE. Därför att utbildning handlar om att frigöra människor och ge dem ökade möjligheter och val i livet. Och då står den här FREE för F, står för fakta och vetenskapligt baserat synsätt. Där man helt enkelt, det måste man ha, att man måste förstå världen faktabaserat i en värld av fake news och alternativa fakta och Cambridge Analytica som äter sig in i våra huvuden och så. Men därutöver behöver man också ha då R som står för reflekterande och självmedveten. Att man då tänker efter vem man är och vad man står för och vem som försöker påverka en, och att man helt enkelt lär känna sig själv och också har ett kritiskt förhållningssätt till de som försöker säga sanningar till en, så att man har en bättre distinktionsförmåga. Och sen står det första E:et för empatisk och kulturellt känslig eller kulturellt kunnig. Och det blir allt viktigare i vår värld idag, att man faktiskt förstår andra människor, ser världen ur deras perspektiv och sätter sig in helt enkelt i hur det är att vara någon annan. Och det kommer maskinerna inte att överträffa oss i, att vara oss människor. Men om man då lyckas göra detta, då kan man bli en mycket bättre yrkesperson, oavsett om man är liksom arkitekt eller revisor eller investerare eller chef eller vad som helst. Så den empatiska förmågan tror jag blir den absolut viktigaste egentligen egenskapen som man behöver träna inför framtiden. Och sen står det sista E:et för entreprenöriell och ansvarstagande. Och då kan man ju ganska enkelt säga att vi kan använda oss av konsten och litteraturen och egentligen estetiken i vid mening för att träna vår just empatiska förmåga. Därför att både konst och Och litteratur har ju förmågan att kunna försätta oss i andra människors kläder, se världen ur deras perspektiv, förflytta oss i tid och rum och öppna upp andra världar som den traditionella akademiska kunskapen som vi har i då F-et, så att säga, i den här akronymen, inte riktigt lyckas göra. Och konst och litteraturen ger också det här entreprenöriella, att man har förmågan att se på världen på olika sätt, vrida på perspektiv på olika sätt. Och också det reflekterande momentet där man då börjar tänka efter och igen då vrida och vända på saker. Det är liksom det som är just kulturens och humanioras viktigaste roll. Och därför finns det en stor poäng att det kommer in på en utbildning som vår.
Och då de här FREE, tänker ni att alla de aspekterna är någonting som den artificiella intelligensen inte kan erbjuda?
Den kan inte göra det så i den helheten. Den kan inte, maskinerna är ju inte så bra på att vara empatiska. De är inte så bra på att vara reflekterande. Den är inte så bra på att vara självmedvetna, etc. Alla de här sakerna som, alltså en människa har ju fantastiska egenskaper och en fantastisk potential. Så poängen är ju att man ska kunna lära sig att samarbeta, så att säga, med maskinerna och inte alls se dem som någon fiende, utan att kunna utveckla sin förmåga att kunna helt enkelt verka sida vid sida.
Och sen, hur länge har ni jobbat med det här?
Ja, vi har arbetat med det länge, men vi har formulerat och fastslagit den här FREE sedan ungefär 3 år tillbaka. Mm. Sånt.
Och vad baserar man den, jag hänger med helt det du säger och det låter intuitivt bra för mig, men vad baserar man den, varför vill man skapa den här?
I grunden så det handlar ju väldigt mycket om att vi har ju, Handelshögskolan har ju också en finansieringsmodell som bygger på väldigt tätt samarbete och avlyssning, kan man egentligen säga, av våra intressenter, och vi har ju bland annat över 110 partnerföretag. Och när de talar om vilken typ av kompetens som de ser att framtiden behöver, då är det liksom en total matchning mellan det här FREE och vad de vill ha. Så man kan nästan säga att det är helt efterfrågestyrt faktiskt. Och dessutom så märker vi ju, alltså det finns en mängd olika liksom, filosofiska och vetenskapliga, alltså filosofiska tankar bakom detta, pedagogiska tankar självklart, om varför man ska göra på det här sättet. Och vi har ju kört det här under en tid nu och vi märker ju att nästan allting pekar ju åt rätt håll, tycker vi. Vi har duktigare studenter som söker sig till oss, vi får ett bredare anslag, våra studenter får väldigt bra jobb, etc.
Mm. Och om man då övergår till, det var den ena delen som jag frågade om, varför ni har integrerat det här i undervisningen eller på skolan i stort. Men också sen då ditt arbete med dels den här boken Den omätbara kvaliteten, som jag tror utkom 2007, pratade vi om tidigare. Och den omätbara kvaliteten, den är ju ganska rakt på de frågeställningarna som vi ägnar oss åt i den här podden. Nämligen hur kan man prata om kvalitet inom arkitektur och hur kan man uppvärdera det som vi uppfattar vara kvalitet, dels hur kan man på något sätt ringa in dem och definiera dem, och är det ett sätt att få dem att kunna ta större plats i processer som är väldigt styrda av ekonomi och liksom gängse, som är stora, omfattande processer, vilket gör att gängse arbetssätt också råder liksom, och har väldigt stor tyngd. Och då den omätbara kvaliteten, den var du redaktör för, som jag förstår, och har skrivit både inledningen och det sista kapitlet i boken. Och sen är det en rad experter från olika områden som skriver, dels praktiker men också företrädesvis teoretiker, om kvalitet. Och hur kom det sig att du skrev den boken? Eller om du initierade den eller var redaktör för den?
Men det är ju egentligen samma typ av frågeställning som det här i den här nya boken som har kommit ut på nu, som då heter Kunskap som känns. Alltså känslan i det. Och det är helt enkelt så att vi lever i en tid, har gjort länge, där man strävar efter mätbarheter på olika sätt. Och då är det finns många anledningar till det, varför man vill att allting ska vara mätbart. Därför att man vill veta vad man får, man vill veta vilken typ av effekt som som vissa insatser ger och så. Men då är det, om man gör det allt för mycket, då finns det ju en risk att många andra värden försvinner. Det är ju ingen nyhet att det är på det sättet, utan de här uttrycken att what gets measured gets done och that which is not counted does not count etc. gör ju att man fokuserar väldigt starkt på just mätbarheter, och den allmänna kvantifieringen i vår tid är ju enorm. Den är ju jättestor. Det finns ju en mängd anledningar till detta. Jonna Bornemark har skrivit senare efter den här boken också jätteintressant om försiffringen i samhället och sådär. Och hur vi hela tiden mäter. Allt detta att...
Eller omedelbarhetens renaissance heter den.
Ja, precis. Exakt. Ja. Och så att hon är ju, talar ju om de här sakerna också. Och det är helt enkelt så att det är ju olika typer av kunskapsformer som man talar. Där nu då den här kvantifierade kunskapssynen, den håller på att ta över väldigt mycket. Vi räknar och vi mäter i väldigt hög utsträckning. Och då är det ju så mycket enkelt egentligen att, alltså, att man ska hålla på att mäta kvalitet. Det är ju liksom någon form av, det är nästan en sorts felslut tycker jag, att man ens använder sig av de termerna. Därför att kvantitet och om man då ser till exempel kvantitativa studier inom vetenskapen, då handlar det ju om att man har siffror som sitt språk, så att säga. Det är det man mäter. Man gör en mängd observationer och sen så räknar man på det. Mm-hmm. Medans, och det här är det viktiga då, att kvalitet, det betyder ju av vad eller hurudant. Och när man gör en kvalitativ studie, då försöker man, som då inte behöver vara mindre vetenskaplig naturligtvis, utan då har man färre observationer och sen så tittar man och försöker då beskriva någontings art eller beskaffenhet eller förklara liksom essensen av ett visst fenomen eller en viss observation. Så att då är det så enkelt att kvantitativa studier har siffror som språk och kvalitativa studier har ord som språk. Och siffror kan du mäta, siffror kan du jämföra. 7,1 är mer än 6,8. Det är liksom universellt. Du kan behöver inte diskutera det med någon människa i hela världen vad som är högst av de två siffrorna. Men ord kan du inte jämföra på samma sätt. Då kommer alla de här mänskliga aspekterna in. Känslorna, vilken effekt de har på ens upplevelse till exempel. Och att man då säger att det där blir för komplicerat och svårt att jämföra. Och istället väljer vi att mäta då kvalitet. Det Sven-Erik Lidman skriver att det där är liksom en sorts pseudokvantitet. Det är liksom inte sant att tala om det på det sättet. Och det leder oss också in i en fel väg. Och vi ser ju de här önskningarna att försöka mäta kvalitet på en mängd olika sätt. Kundnöjdhet till exempel, som då gör hur pass nöjd är du med någonting, och så sätter man en siffra på den. Men den är ju liksom bara någon sorts känsla. Det är ju en översättning av en känsla som man har. Ja, den här liksom bion var en sjua av, den här filmen var en sjua av 10 eller så. Det är liksom ett sätt att, men den är ju ändå baserad på en upplevelse. Och då är det så att om du tar kvalitet inom till exempel arkitektur eller så, då är det ju så att det går ju väldigt bra att mäta vissa aspekter av en bro, till exempel hur hållfast den är. Det går ju jättebra liksom att mäta och sätta en bro jämfört med en annan och räkna ut vilken som är mest hållfast. Men det går ju liksom inte att räkna ut om en viss bro är vackrare än en annan. Men det är det man försöker göra då. Liksom, så här, hur vacker är den här bron mellan 7 och mellan 0 och 10? Och då sätter man en siffra på det. Och sen så blir det liksom att den där bron är vackrare. Och det förstår man ju bara intuitivt att det där är ju liksom inte, det stämmer ju inte. Så kan man liksom inte räkna. Det är någonting som går förlorat i allt det där. Och därför så är det så viktigt att man måste liksom bekämpa den här kvantifieringen så starkt. Därför att om man gör det, då missar man aspekterna och själva definitionen av vad kvalitet är. Och då är det även så i utbildning tycker jag. Det är därför jag håller på med detta med kunskap som känns. Den boken tar liksom upp de här olika aspekterna av vikten av utbildning som inte ska stirra sig blind bara på liksom mätning av saker som kanske ska vara omätbara också. Det är därför man fyller en lokal eller ett klassrum eller så, eller en studiemiljö med estetiska element som kan väcka olika typer av tankar hos en. Så det gäller liksom att tänka efter vad det är man menar när man pratar om kvalitet och inte då hänfalla till att bara sätta en siffra på det. För den dagen då man då viker sig för detta liksom och säger att ja, men kvaliteten på detta är 7,6, då är man liksom inne och nästan kapad så att säga av det kvantitativa språket, och det kan man liksom inte riktigt ta sig ur när man är där. Och man måste liksom stå upp för orden och ordens kraft och försöka hela tiden förklara varför någonting är som det är.
Ja, i boken så, jag tror att det var Sven-Erik Lidman som skrev om en refererade till någon händelse då, om det var han själv eller om det var någon annan som hade bestämt sig för att prova semlor, eller det var en grupp personer som skulle prova semlor, och så hade de provat sig runt på och ätit semlor på olika kaféer och under semmerperioden och bedömt dem enligt vissa kriterier som de hade uppställt innan. Och sen så hade en semla vunnit, och när den semlan vann så var alla överens om att det var fel semla som vann, därför att det var inte den godaste semlan. Jag antar att man inte hade godast som just ett kriterie, utan mer så det stod något om att det var liksom mängden grädde i relation till mängden mandelmassa och sådana saker som var just kriterierna. Men jag tänkte att det var ett väldigt belysande exempel för mig på det som du sa nu, och också vad jag och mina kollegor tycker oss ha upplevt när vi kommer ju från en värld där man jobbar med arkitektur och man jobbar med liksom stora omfattande processerna som jag pratade om tidigare, där en mängd intressen ska vara med på båten vad gäller, vi kan komma med någon slags förslag till gestaltning eller redan innan det ges direktiv för till förslag för gestaltning av ett tänkt projekt, en tänkt byggnad eller liknande, så de processerna kringgärdas hela tiden av en mängd styrdokument också som ska styra upp då de kvalitativa delarna av arkitekturen, dels de rent de ekonomiska intressena finns och så vidare, och sen så finns de här dokumenten som ska se till funktionalitet som ju kan sägas vara en kvalitet, där ingår tillgänglighet exempelvis och hållbarhet och så vidare, och alla de här kallas ju någon typ av som kvalitetsdokument. Men det gör också att när man har liksom uppfyllt alla de här så tycker man sig vara klar. Och då är det, som arkitekt så kan man ju lätt tycka att men då är ju själva den arkitektoniska kvaliteten, den är liksom inte med. Men eftersom de andra sakerna kallas kvalitetsstyrning så blir det som att det andra finns inte överhuvudtaget. Och då tänker jag så här, med apropå det som du sa nu då, exempelvis om en utbildning, och det kan ju vara placerbart i andra sammanhang också, men i utbildning då så introducerar ni konst som någonting som ska finnas där och väcka tankar och så vidare. Men jag tänker också att för vi ställer oss ju frågan då, hur skulle man kunna gå tillväga för att i sig styra processer som att ta fram en större byggnad med många intressanta. Hur skulle man där kunna få in kvalitet som i processerna och komma undan de här styrdokumenten så att säga?
Jag tror att man hela tiden behöver, alltså de här styrdokumenten kommer man inte undan på samma sätt som att man kommer liksom inte undan rankings eller så i vår värld. Men man kan ändå hela tiden liksom slå ett slag för helhetsbedömning på något sätt. Därför att det är ju det som är människans fenomenala förmåga ändå, som igen då, det finns likheter med detta med free. Att om du är en individ som liksom kan ha en mångfacetterad syn på tillvaron eller på ett projekt då, då kan man ju argumentera för att du har liksom det här första då, fact and science based. Ja, det måste man då självklart ha. Det är liksom, du behöver uppfylla de här kraven på tillgänglighet och etc. De här olika kriterierna som finns där. Men sen måste man ändå liksom lyfta att vad blir kvar av detta? vad är det vi de facto skapar? Så att du hela tiden har kvar den här semmelliknelsen. Så får man liksom inte släppa det som är godast hela tiden. Är detta det godaste? Är vi på väg att skapa någonting som är någon sorts matrismaximerad produkt, men vi har ändå tappat bort helheten? Liksom. Är det träden som är bra men skogen som är ful liksom, och oattraktiv och ett ställe ingen vill vara på? Så att jag tror att man hela tiden måste liksom fightas emot detta, och man har heller ingen annan genväg än att man måste artikulera för varför man tycker som man tycker. Så det går inte att lägga in liksom någon sån här extra checklist bara att det där inte ska hända, utan till syvende och sist så kommer en arkitekt måste vara väldigt bra på att artikulera varför någonting håller en viss typ av då just kvalitet, ordets rätta bemärkelse. Så då är hurudant eller av vad liksom, så att man beskriver någonting. Så jag tycker man behöver, är man i era skor, då måste man träna ännu mera på just artikulationsförmågan och förflytta liksom uppdragsgivare eller samarbetspartners in i en värld att de förstår vad det är man menar, in i samma värld, så att man liksom kan övertyga dem genom att beskriva vad det är man vill uppnå.
Jag tänker också att det, om man också läser John Bonemax, den här Det omöjligas renässans, så är ju den kanske en fördjupning av den filosofiska delen i den antologin som du var redaktör för. Där hon på och kontentan av hennes bok uppfattar jag lite grann som att det är, jag vet inte om, jag minns inte riktigt om hon skriver det uttryckligen, men för mig blir det i alla fall så att resonerandet och samtalet blir egentligen det som är svaret på hur man kan hantera den här typen av frågor. Det låter som att det är det du är inne på också. Jag tänker att precis att man, de här styrdokumenten finns, och för mig blir det lite ett problem när en del saker kallas kvalitet som jag egentligen skulle hellre ha en annan benämning på, så att man skulle kunna diskutera kvalitet på ett annat sätt. Att just göra en lite mer vattentät, den är inte vattentät, men ändå lite mer dra en rågång så att säga, mellan det omätbara och det mätbara. De omätbara och de mätbara kvaliteterna. Men alldeles oavsett det så tänker jag, för att kvalitetsbegreppet är ju också så, du skriver någonstans i boken om att den hade sin glansperiod, som jag uppfattade det, på 80- och 90-talet inom näringslivet. Men inom den värld som jag befinner mig, som i och för sig en del av näringslivet också, men där tycker jag att det, begreppet kvalitet är ju oerhört förekommande. Jag lyssnade idag på Arktis, hade en genomgång av en rapport som man har skrivit med anledning av regeringens den här samlade politik som heter gestaltad livsmiljö. Och då den här rapporten hette Livskvalitet i tid och rum, kvalitet eller kvantitet i bostadsbyggandet. Och hela den här timmen som den här rapporten föredrogs så förekom ordet kvalitet mer än återkommande, skulle jag säga. Man pratade om hållbarhet och kvalitet, skulle inte underordnas kortsiktiga ekonomiska vinster, hållbarhet och kvalitet. Skönhetsvärden skulle genomsyra alla utredningsdirektiv. Och de landade också i att så här, kunskapen inom de gestaltade professionerna var viktigt att ta fasta på. Och det är också det som Jonna Bornemarks bok lite grann uppfattar jag handlar om. Just det här, någon slags uppvärdering av expertisen. Så. Och jag tänker att i en uppvärdering av expertisen, då måste expertisen kunna uttrycka sig, precis som du säger, och på något sätt dela med sig av sin expertis. Men håller du med om det som
jag... Ja, absolut. Nej, absolut. Visst är det så. Det var glansdagen, det var bara det att det var då det växte liksom som begrepp, och mätbarheten i det också. Det var det som hände under 80-90-talet. Det var det här då med kvalitetsstyrning, kvalitetsmätning, ISO-standards, kvalitetsindex, total quality management etc. Det var det som hände, så att det började liksom, och sen så har det ju, så är det ju allting, och sprider det ju sig, så det är ju väldigt, det är ju extremt närvarande till universitet, har ju också nu olika typer av kvalitetssystem som vi har då.
Ja, i nästan alla sammanhang som man jobbar tror jag jobbar
precis
man
så att
de... som ju lätt kan uppfattas som egentligen allting annat än att se till den egentliga kvaliteten i arbetet. Det blir lätt så, tycker jag, när därför att det oftast formuleras i kvantifierande termer. Och då väljer man att just titta på de bitar som går att mäta och resten faller undan. Och gärna att rapportera, eftersom det också har blivit en så stor del i upphandlingssystem och så vidare. Och jag undervisar också i arkitektur, när man då ska rapportera till den eventuella myndighet, eller den myndighet som är ansvarig för just den här utbildningen. Där kommer ju de här kvalitetsarbetet in hela tiden. Och ofta tycker jag att det just inte förmår att ta tag i det som är det verkliga innehållet och det som verkligen förmedlas till en student eller får resultat i en byggnadsutformning. Så.
Exakt.
Men hur skulle du säga, om boken skrevs 2007, vad skulle du säga, vilken riktning går vi i nu? För att när Anna Bornemarks bok kom ut, det var väl ett par tre år sedan kanske, det var ett par sedan sen, så tänkte jag att nu slår pendeln tillbaka. Och då hade ju ni gjort ett grundligt förarbete till den. Men vilken riktning skulle du säga att saker rör sig i? Liksom?
Nej, men jag tror att på det hela taget så rör det sig i kvantifieringens riktning. Det är en kraft som är väldigt svår att stoppa. Därför att och det är framförallt därför att det finns en jämförbarhet i det då. Det var att titta på hur det svenska skolsystemet, där är ju ansvariga politiker helt nästan besatta vid att vi ska komma upp på PISA-rankingen. Det har vi ju sett mycket exempel på här nu då. Och det är ju liksom själva rankingen och hur vi placerar oss visar vi andra länder. Det är det som är det viktiga. Så det är liksom en sorts kamp. Alla medel, typ lite väl många medel då, kanske, visar sig vara viktiga att använda för att vi ska kunna ta oss upp på den här listan. Och då blir ju liksom själva innehållet, som sagt, som du var inne på då, vilken utbildning är det egentligen våra barn får? Är det rätt? Är det bra? Är det fel? Är det dåligt liksom? Och hela den innehållsdiskussionen försvinner eftersom det är kvantifieringen som gäller. Och då går det ju att det som går att mäta går att kommunicera. Det är väldigt lätt att säga att nu har vi klättrat liksom x antal placeringar på PISA och det är jag som är ansvarig för detta som minister. Se vad bra jag har varit. Och allt annat, det som är det ordrika och icke-precisa och inte mätbara då, reduceras liksom till anekdoter eller till någonting som inte är generaliserbart. Och därför så är det också så att det mätbara och siffror reser så att säga mycket bättre i tid och rum. Medans annat tenderar att inte göra det. Jag tycker ett jättebra exempel på detta är ju just vin. Som man då gör kvalitetsbedömningar av. Alltså vin är ju snack om en estetisk upplevelse som det är. Och då var det ett bra exempel med Anders Röttorp som jobbade på Dagens Industri, var vinskribent där. Han gjorde sina utvärderingar och då gjorde han först en kolumn för kvalitet som var mellan 0 och 20. Och sen gjorde han en till som var prisvärdhet. Då satte han då kvaliteten i relation till pris. Och då var den här absoluta kvaliteten kvalitetsstämpeln, den fick en siffra som kunde vara 15 eller 18 eller så. Och den är liksom absolut att så här bra är det här. Och då blir det som det här vinet har fått liksom betyget 18. Och då skrev ändå Röttorp så här, hallå detta, han skrev i varje sån här recension och var en liten faktaruta och säger, det här är bara min bedömning och den är subjektiv och det är därför jag har satt det här betyget. Och ni måste vara försiktiga därför att vinets själ är inte numerisk, som han skrev så fint. Men det blir ju ändå då att ändå den här 18 så sätts det en relation till pris och sen blir det liksom en femma eller fyra och så blir det fyra getingar eller fem plus eller någonting sånt där, va? Så då blir den liksom den blir ju bestämd som har en viss typ av kvalitet och får ett visst betyg, så det reser ju så vansinnigt mycket bättre i tid Och allt det där liksom med gödsel och liksom, bränt gummi och sånt där, den typen av kvalitativa beskrivningar försvinner helt, utan kvar blev bara liksom den här femman. Och om man tittar på Wine Spectator, som är den här enormt stora Parkers, du vet, kartläggning av alla viner, då har de helt tagit bort detta med subjektiva bedömningar eller varningstexter, så att säga, eller så. Utan är det bara, det här vinet har en kvalitet som är följande siffra. Och det som är mellan 0 och 100. Och då är det liksom, det spelar ingen roll var den kommer ifrån, utan den har bara naglats fast. Och därför är det så här att om man åker i Asien till exempel, då kan man gå på taxfree-butikerna och det står det 90 plus wines. Så alla viner som är över 90 har bara fått det. Så de har liksom blivit klassificerade som bra viner. Och då är liksom alla de här subjektiva bedömningarna, alla kvalitetsbedömningarna är borta. Och kvar är bara då den här siffran 90. Och det är klart att det blir mycket enklare för någon som inte kanske är så kunnig och har druckit lika många vinpavor som Röttorp eller Parker. Att bara ta en 90-plussare. Och det är det med att resa så himla fint över världen. Så att det kommer inte att ta stopp liksom, den där riktningen. Utan det är därför det är så viktigt att man liksom bara säger så här, men vänta lite, vad är det vi egentligen talar om? Och det blir värre, ska jag säga också, därför att eftersom man håller på med olika typer av mätningar över tid. Hur har det gått för oss? Hur ser vår utvecklingskurva ut, har det gått uppåt eller neråt? Och då blir ju liksom de här kriterierna, som de så kallade kvalitetsdimensionerna då, det är de man då bara siktar in sig på, att det är här vi nu ska höja oss. Och då blir man liksom man blir liksom nästan förslavad av den kvantifierade kvalitetsbedömningen. Så att jag tror att det är väldigt svårt att stå upp emot den här. Jag tror bara att det blir mer och mer. Men det finns ändå tendenser i samhället till att man ändå då nyper sig själv i armen och säger, men vänta nu, är vi på rätt spår? Är detta rätt? Gör vi saker på det sättet som vi ska? Så jag är både negativ och hoppfull.
Ja, men för jag tänker att det är ju en kultur. Mätbarheten är ju en kultur. Den, i sig självt så är den matematisk och liksom logisk och... Men valet av att anamma den är ju kultur. Innan vi började ägna oss åt den typen, eller åt mätbarheten på det här systematiska sättet, man har ju räknat länge, men liksom vetenskap och mätbarhet och så vidare.
Det är därför det finns en sån, det finns alltså en retorisk kraft i siffrorna. Det är det som är det. Och det är väldigt viktigt här, tycker jag, att du kan inte argumentera med 18,3.
Nej.
Och om du använder ord, då kan du bemöta med argument. Men har du 18,3, då finns det liksom ingenting som kan bemöta det.
Precis. Men jag tänker också att vi i kulturen på något sätt har ju... om man tänker sig att... vi lever ju liksom i en värld där det finns en enorm prioritering av det subjektiva egentligen. I och med... alltså först rådde Gud i västerlandet och sen kom modernismen och så byter vi ut Gud mot vetenskapen i princip. Och sen så kom postmodernism och det poststrukturella och så vidare. Och så blev det en väldig uppvärdering av det subjektiva inom de olika kultursfärer. Och det är ju det som också ger upphov till exempel mot det som nu kallas liksom kulturstrider och så vidare. Att varje de olika röster, det finns inga universella subjekt, den subjektiva berättelsen är relevant, så att säga. Och det går ju igen i allt från litteratur och olika kulturyttringar, olika yttringar av finkultur, men också i liksom med så här dokusåpans inträde, tänker jag, där plötsligt så man är i grupp, det händer saker, så fokuserar man, och så får en person sitta i stillbild och berätta om hur den upplevde det här, och sen så kommer nästa person och pratar om hur den upplevde det. Och sen till The Kardashian som bara är en enda stor så här upplevelse. Så här känner jag bara är just nu i den här stunden och så. Så att det är ju liksom en det är varandras motpoler på något vis. Och jag tänker att det är ofta så att när en fråga kommer upp så existerar båda ytterligheterna av den frågan parallellt. Så det finns en jättefascination som jag upplever vid det supersubjektiva. Och samtidigt en motpol i det jättekvantifierbara, eller liksom vikten som vi lägger vid det kvantifierbara. Så. Och någonstans borde det ändå finnas en möjlighet att vi på något hegelianskt sätt går från syntes till antites till syntes. Och kommer in i någonting annat. Sen är det alltid svårt att säga vad det där andra är innan det händer. Men då om samtalet liksom är en... Samtalet är en metod för att prata om de här subjektiva värdena. Så säger du så här, att man behöver liksom kämpa emot. Hur kämpar man då emot de här kvantifieringen? Du har skrivit en bok eller två.
Ja, men jag tycker att du fångade väldigt väl, tycker jag, din beskrivning där av den här ökade intresset och legitimiteten så att säga för det subjektiva, att varje berättelse räknas och så. Och man måste ha en väldig känslighet för individuella upplevelser och så. Och samtidigt så har man då det här extrema mätbarheten som också den nya tekniken har givit oss. Alltså med artificiell intelligens och med algoritmerna och sånt där, som gör att vi vet väldigt väl vilken typ av subjektiva historier som de facto gör oss intresserade. Därför ser liksom vissa berättelser, de formateras ju på ett visst sätt också, så man vet räknemässigt så att säga vem som intresserar sig för det och varför de intresserar sig för det och vilken, exakt när som deras intresse går upp och ner och så. Så att det är sant att de finns båda två samtidigt, men jag tror ändå att det där kvantitativa egentligen driver på väldigt, väldigt mycket faktiskt, speciellt då i de här sociala medier och hur mycket som delas och så. I mycket av de här upproren till exempel, eller så, de här kulturkrigen får man nästan kalla
det. Jag håller med dig i det också, att det känns som en tsunami som är väldigt svår att stå emot. Sen tänker jag att du pratade om exempel, du har skrivit två böcker som sagt, och sen så att integrera då exempelvis konst i undervisning, konst och litteratur i ekonomiutbildningen och så vidare. Det sa du på något sätt, eller att det var igen, det går att motivera det med en efterfrågan från de som ni på något sätt matar studenter till. Och jag tänker att där, sen är väl, efterfrågan går ju att mäta förstås. Så jag tänker det finns väl andra sätt att liksom också komma åt någon slags, på ett mätbart sätt komma åt.
Nej, men då är det ju, det är klart att det är jättesvårt att, jag kan ju inte mäta på ett bra sätt vad det faktum att en student under sitt första studieår läser ett skönlitterärt verk och vilken effekt det har liksom kanske 7 eller 10 år senare i yrkeslivet, som är de facto det vi är ute efter att göra en förändring. Det går liksom inte att göra det på ett meningsfullt sätt, men man kan ju ändå använda sig av sånt. Då blir ju liksom siffrorna också argument att ja, det ökar, efterfrågan på våra studenter ökar. Det blir ett argument som man kan använda sig också, men i grunden så handlar det om den tro som man själv har. Det är också ett kapitel i den här boken, Den omätbara kvaliteten, som handlar om kvalitet som autenticitet, att du har någonting som är på riktigt, att du då tror på någonting och kör din idé så att säga och försöker förklara för andra varför den idén är bra liksom. Så att det landar ändå, allt detta landar alltid i samtalet och i diskussionerna och i övertygelser om att någonting är bra eller behöver göras så att säga. Så att man kommer liksom inte undan samtalet.
Och det, där tänker jag att det är, om jag då backar tillbaka till arkitektur och att jobba i de här processerna som jag har refererat till, så, eller en mängd sammanhang där ofta är ju liksom arbetsprocesser ganska uppstyrda. Även de är ju så här föremål för olika matriser så, i bara hur de ska gå till. Och att det finns en, jag kan ju som arkitekt personligen öva mig i att formulera mig kring det som är väsentligt, eller som jag upplever som kvaliteter i arkitektur. Och det är ju mycket det man gör när man går på arkitekturskolan. Man gör ett projekt och så hänger man upp det på väggen och så har man redovisning som kallas kritik och så har man motsvarande opponenter som pratar om projekten. Och det är liksom det som är undervisningen kan man säga. Och sen så mycket handledning också eftersom det är projektbaserad undervisning. Men sen så tänker jag också att man kan ju tänka sig att man försöker också bygga in
Att man rent uttalat formulerar att man vill bygga in eller samtal mer eller upp i olika processer skulle ju kunna vara ett sätt också att strida för det, så att säga, för att få med. Men jag tänker också att jag läste en artikel nyligen i The Guardians med en, nu kommer jag inte alls ihåg hans namn, men någon av de här lite kända personerna som ägnar sig åt neuro-någonting. Hur hjärnan fungerar och så vidare. Specifikt vad han var minns jag inte. Men han pratade om att vi inom neurovetenskapen så har man liksom inte, man har inte på något sätt kommit närmare att förstå vad medvetandet är. Alltså vi är inte närmare nu än vad vi någonsin har varit, menade han på. Vi vet otroligt mycket mer om hur hjärnan fungerar och en massa saker fungerar, men vi vet fortfarande inte vad medvetandet är eller varför vi har ett medvetande. Och jag tänker att det, eftersom det är en så stor och obesvarad fråga någonstans, så är ju det också ett, eller det blir ju, om man tar det på allvar, så blir det ju också en slags uppvärdering av de här delarna av varat som faktiskt inte är så lätta att sätta fingret på också. Att fortsätta att ställa de frågorna kring liksom, hur är det att vara människa? Och varför är det så? Och att de svar som man liksom lite bristfälligt, eller att det samtalet är det vi har. Liksom. Förstår du vad jag menar i kopplat till det som vi pratar om?
Absolut. Det är bara att det där blir så svårt att folk bara glömma bort med en gång. Det är så här, vad innebär det egentligen för oss? Det blir svårt. Men jag ska säga en annan sak som jag tycker är viktig. Det som faktiskt arkitekter har till sitt förfogande, som väldigt få andra har, det är ju visualiseringsförmågan. Och att kunna berätta och beskriva saker med hjälp av visualiseringar. Det är ju, ja precis, det har ju en enorm kraft, speciellt med alla de nya tekniska hjälpmedlen som finns, där man kan liksom förflytta då andra i en grupp eller uppdragsgivare eller så in i en värld där man verkligen kan beskriva vad det är man vill göra med hjälp av andra sinnen än vad någon som bara är som jag då är, bara är liksom, har bara texten så att säga till mitt förfogande och talet. Medan ni har hela den här visuella arsenalen. Och det tror jag är en ruskig kraft i faktiskt. Mm. Egentligen bör man använda det visuella ännu mer när man ska övertyga än vad man kanske gör.
Mm. Och det är ju det är så att man pratar sig genom arkitekturskolan, så det man gör är att man producerar representationer som man sedan diskuterar. Så det är en enda lång övning i grafisk... Eller tidigare så var det, kan man säga, i grafisk formgivning och ett samtal därtill. Nu så kommer det ju också så här olika, fler och fler kontor börjar jobba med VR-miljöer och den typen av representationer också som ett sätt att just argumentera för. Det stämmer.
Jag tycker det är ganska bra att ha det där också, att man sysslar, att man kanske ska bli ännu bättre på det visuella berättandet. Liksom. Mm. Och om man gör det, då kan man få igenom de här och då liksom den övergripande kvaliteten som man är ute efter att göra. För den är ofta multisensorisk. Liksom.
Ja.
Och det blir så taffligt när man gör detta då i siffror eller ord. Därför att det behövs också då bilder och kanske dofter och alla sinnen.
Precis. Och där siffror i alla fall faktiskt inte kan beteckna vissa saker och därmed heller inte, då förlitar man, alltså om det blir det som man har siktet på, så kommer också huruvida samlan är god att falla bort som ens en relevant synpunkt. Så. Men jag tänkte också fråga, innan vi avslutar det hela, så tänkte jag fråga lite grann, jag blev bara intresserad av det som du skriver om i det här, återvända till boken Den omätbara kvaliteten, där du i slutkapitlet är inne på att, för då, det är ju en mängd personer som skriver olika skilda kapitel i boken, och alla summan och kardemumman är väl att en stor del av det som vi lägger i ordet kvalitet går inte att ringa in annat än genom ett samtal, därför att det är subjektivt och situationsbundet och kopplat till process, eller man har lite olika infallsvinklar på det beroende på vilket man är givetvis och vilken konstform eller kulturyttring som man pratar om. Men du avslutar det hela med att också vilja på något sätt härleda eller en koppling mellan autenticitet och kvalitet. För nu har vi pratat om kvaliteter som företeelse, kvalitet som företeelse. Men jag blir lite intresserad av att höra där. Om du kan förklara lite vad du menar med att autenticitet har en koppling till begreppet kvalitet.
Ja, men det var ju så länge sedan jag skrev detta. Det var faktiskt 14 år sedan. Men, nej, men, det, och det, men jag tycker fortfarande att det är relevant. Och det är ju att det som man då kan tala om som på något sätt som är... Det är svårt att säga om någonting blir bestående eller inte, för vi talar också då om kvalitet, om det håller över tid eller inte och så. Och det är väldigt svårt att göra den bedömningen, att se om det här är liksom någonting som är en sorts absolut kvalitet eller om, i vilken utsträckning som det är tids- och platsbundet. För det kan man prata länge om, i vilken mån som kvalitet är det. Men på något sätt så är man ju som utförare det som man kan göra om man är ute efter att försöka skapa någonting av hög kvalitet. Då är det just att ha en sorts äkthet eller något autentiskt i sitt uppsåt. Och att man då, jag vill göra någonting som är där jag verkligen driver igenom eller gestaltar någonting som jag verkligen tror på. Och då ökar liksom sannolikheten att man producerar någonting av hög kvalitet. Därför att om man själv tror på det, om man vill skapa någonting som man tycker är äkta, som inte liksom försöker att vara lismande eller insmickrande på något sätt, utan ligger i linje med det som man faktiskt vill skapa och försöka göra det på så bra sätt som möjligt. Jag vet, jag tyckte det var rätt intressant att säga sådär, men är Las Vegas har det liksom sämre kvalitet än vad Venedig har på något sätt i sin gestaltning? Ja, inte nödvändigtvis, därför att om man verkligen vill skapa en kopia som man verkligen vill göra där då i det man bygger The Venetian och så där. Men man liksom verkligen skapa någonting som man är äkta i sitt uppsåt att skapa fake, så att säga. Då finns det någonting som är rätt intressant i det, tycker jag, och någonting som är värt att tänka vidare på, att i vilken mån som det autentiska faktiskt är en sorts indikator på kvalitet. Vill man skapa någonting som är på äkt, som är äkta och på riktigt och autentiskt, då kanske man är på väg mot någonting som kan kallas kvalitet. Det är egentligen det som det handlar om då. Jag har inget jättebra svar. Det finns säkert massor mot exempel på det. Mycket har hänt också sedan den tiden, men jag tyckte att det var bra då.
Så, jag tänker att det du säger lite grann, det är någonting som uppfyller de parametrar som den själv ställer upp för att göra.
Precis, exakt.
Att jag vill åstadkomma det här och jag lyckas med att åstadkomma just det här. Sen åstadkommer jag inte det där och inte det där, men jag åstadkommer det här.
Så att just säga. Precis. Och att man också då pushar sig själv till sin bästa förmåga. Liksom. Att jag försökt verkligen göra detta. Jag har gjort allting. Jag har försökt att driva igenom de här sakerna som jag tror på, för jag tycker de är viktiga. Och det man tror på är ju ofta det här, det är liksom det autentiska. Liksom. Så det finns en koppling däremellan, att man ska känna sig att det är detta jag vill göra för att detta är på något sätt viktigt för mig. Om du känner att det är viktigt för dig, då ökar sannolikheten att du skapar någonting som håller.
Det är viktigt för en och det är viktigt för någonting och det uppfyller sin egen förutsats, så att säga.
Ja, just det. Precis.
Det låter som en bra definition av kvalitet så här. Vad blir det? Sju år senare? nej, mer än 10 år senare. Ja. Men du, Lars, stort tack för samtalet. Jättespännande det som ni håller på med på Handels. Jättespännande i relation till utbildning och samhället stort. Och jättespännande med böckerna som du skriver och är redaktör för.
Jättebra. Tack så mycket och tack för att jag fick vara med.
Ja, tack. Hej.
Hej.